When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
För motionen, ja till motionen att bordlägga frågan, är det 173 röster.
Hej, välkomna till GP's fotbollspodd Laul med vänner som fokuserar på fotboll i allmänhet och fotbollen i väst i synnerhet. Fotbollsvännerna Filip Troler och Sanna Sundberg är här. Välkomna!
Tack så mycket!
Tackar.
I dagens avsnitt ska vi som vanligt plocka upp det bästa om det mesta som hänt här i väst senaste veckorna. Gais årsmöte och formtopp inför derbyt mot ÖIS, utsiktens röda kort för maskning. Är det dags för BK Häcken att glömma SM-guldet? Elfsborgs kaosmatch och Jimmy Tillins härliga glädje efteråt. Och vi sparar förstås den största nyheten till sist, Marcus Bergs avsked. Vad tänker vi om det? Först säger jag dock som jag brukar göra i riktning panelen, har ni någon spaning? Oj, vilken ekande tystnad det blev på den här frågan.
Jag sa ju precis innan vi började att jag har en spaning, men jag har skrivit ner den. Det lovar jag att jag skulle göra senast, men nu har jag ju glömt bort nu har jag glömt läsa på datorn där innan jag gick in, så jag minns inte vad det var.
Har inte du glömt det här, glömt bort spaningen tidigare eller?
Jo, det har jag ju säkerligen gjort. Det låter som en dålig undanflykt också, men jag ska ta med den spaningen till nästa gång, för jag tror att det var en hyfsat tidlös grej.
Okej, för att bevisa att du verkligen har den och du sitter här och skyller på något som inte är sant. Sanna, vad skyller du på?
Jag skyller faktiskt inte på någonting, men jag vet att du har en spaning.
Ja, det är faktiskt helt rätt. Jag har en. Polisen har ju släppt en färsk rapport om idrott och gängkriminalitet, eller rättare sagt de kriminella gängens intresse av fotbollens affärer. Och det som är nytt i den här polisrapporten, inte för oss kanske, men utifrån ett polisiärt perspektiv, är att det inte bara handlar om matchfixning, som ju är ett känt och bekräftat problem i det här laget, utan även det polisen då kallar oseriös förmedlarverksamhet. Och det är alltså då agenter med koppling till organiserad brottslighet som blandar sig i spelarövergångar. Och i den här rapporten då så skulle jag vilja hävda att det för första gången då slår fast i den här typen av sammanhang att kriminella gäng gör affärer med svenska fotbollsspelare. Det som det ibland rapporteras om i medier som Silly Season-nyheter. Jag ska läsa upp två saker ur den här rapporten. En om just det och en om matchfixning. Och det första då jag ska läsa är att polisen skriver så här. Sammantaget möjliggör rådande tystnadskultur, brist på öppenhet och transparens mellan klubbar samt brist på ansvarsutkrävande att organiserad brottslighet utökar sina marknadsandelar inom idrotten. Så det står alltså svart på vitt här då att organiserad brottslighet, kriminella gäng, de har idag marknadsandelar inom idrotten. Jag tycker det är inte överraskande, men det är anmärkningsvärt att det är så. Det andra, det rör matchfixning, och då säger de att över 60% av spelet på svensk fotboll beräknas ske i Asien. Andelen är särskilt hög på division 1 och 2 samt ungdomsserier. Totalt uppskattas spelet på svensk fotboll ha omsatt drygt 80 miljarder kronor under 2022. Och drygt 50 av dessa miljarder satsades hos spelbolag i Asien. Så här står det alltså då att det spelas för 80 miljarder kronor. Mycket alltså då på division 1, 2 ungdomsserier, och av dessa 80 miljarder så sker 50 miljarder via asiatiska spelbolag. Också givetvis anmärkningsvärda siffror. Och det som är intressant är att de då förekommer i en rapport som polisen själva har skickat ut, inte minst till liksom internt för att polismyndigheten själva ska bli mer medveten om att det är så här det ser ut i svensk idrott i allmänhet, svensk fotboll i synnerhet. Vad tänker ni om rapporten?
Ja, alltså egentligen inte, som du säger, inte så överraskad, men det blir ändå alltså när du läste den för mig igår där, att det var 50 miljoner, alltså det är sjukt svårt att ta in, och ja, man blir orolig, för grejen är att ju mer man tänker på de här sakerna, ju mer reflekterande blir man själv när man tänker typ på, ja men resultat som blir konstigheter och sånt, alltså man typ vågar inte riktigt ta någonting för givet längre, att det är äkta typ, och det känns väldigt läskigt och tragiskt rakt igenom. Och sen när det gäller det här med skumma förmedlare och sådär, så kan jag bara hålla med, alltså det som skrivs i rapporten är att jag tycker klubbarna borde ta ett mycket större ansvar, vara mycket mer öppna, liksom skitsamma om det handlar om att ja men en övergångssumma blir offentlig, alltså den typen av saker, det får ju hellre att det är transparent med vem har vi gjort business, var har de här pengarna, alltså mer så tycker jag. Där måste de ta större ansvar.
Mm. Men ja, förlåt, du skulle fråga mig.
Ja, jag skulle bara släppa in det egentligen. Jag menar, du har ju granskat agenter, du gjorde en stor agentgranskning för oss tidigare här. Vad upplevde du, apropå det Filip inne på, där transparensen, öppenheten när man talar med klubbar om sådana här saker? Är det krångligt liksom att få dem att prata om sina business med agenter och så?
Ja, det är väl inget som man jättegärna vill snacka om i min upplevelse. Men sen som det som Filip var inne på, det med att klubbar behöver ta större ansvar. Jag tror att en sån här rapport från polisen, att det kan hjälpa till väldigt mycket där, att när de också får det svart på vitt hur det faktiskt lägger till, att de kanske vågar ta mer ansvar också. Så att jag tror att det är jätteviktigt att det här kom ut.
Ja, det blir ju som ett referensverk också, inte bara för oss, utan som du är inne på, Sannak, i klubbarna där också, att de kan ju också hänvisa tillbaka till att ja men det står ju faktiskt här, och vi är en del av det, och vi måste göra mer och så här.
Ja, men precis. Och som jag förstår det så har de tillsatt en ny grupp nu, eller som ska kolla mer på de här frågorna.
Ja, de försöker hitta en annan sorts struktur då, så de ska ha någon form av enhet som ska hålla i, så att det finns olika personer runt om i landet som kan fånga upp det, för de är oroliga för att de vet att det här sker i storstadsområdena, men de ser också tecken på att det sprider sig till mindre orter, mindre klubbar, damfotbollen och så vidare. Akademier och så vidare
också. Ja, exakt. Va? Och det är ju tycker jag det allra läskigaste, alltså när det är massa barn som hamnar på det här, för som man förstår av rapporten så är det väldigt unga människor, alltså det är ju knappt tonåringar liksom, där de är uppe och uppvaktar tidigt, och också ett fult spel att man, ja men det står i socioekonomiskt utsatta områden och sådär, att man, ja, att man utnyttjar folk som är svaga från början och lättare att fånga upp. Och det är bara, ja, man blir bara så jävla trött liksom på att samhället ska vara så här, men så är det.
Mm. Vi ska gå över till något trevligare då, i alla fall här, nämligen vårt första ämne. Det berör ju Gais, och jag ska spela upp en sak här, hur det lät, som jag har fått från dig Filip Trollér, hur det lät när medlemmarna i Gais röstade nej till att ingå ett samarbete med GDFF då, ta över deras damsektion i fotbollen och därmed då kunna starta i division 2 istället för division 4. Vi har pratat om vägen hit tidigare i podden. Nu ska vi lyssna på hur det lät när beslutet togs.
För motionen, ja till motionen att bordlägga frågan, är det 173
Ja, vi tackar för den sången. Det gör vi också här i studion. Filip, du var ju här och upplevde, eller du var ju där, ska jag säga, upplevde det här skådespelet.
Ja, du kände som att du var där nu också, eller?
Ja, exakt.
Ja, jag var där och ja, men en fantastisk kväll där man verkligen fick se då de fina bitarna med fotbollsvärlden och idrottsvärlden och medlemsdemokratin. Det var över 306 röstberättigade medlemmar var på plats och mötet fick skjutas fram. Det var massvis av folk som kom in där och ja, det var otrolig uppslutning. Och jag gick redan på vägen dit, så gick jag och lyssnade på två killar, eller jag överhörde två killar som gick och pratade, som tydligt då var emot det här övertaget. Så sa den ena till den andra, alltså, vad fan gör vi om det går igenom? Aj, det är för jävligt om det händer. Alltså, vad fan gör vi? Så, ja, så konstaterar den andra bara, ja, det är ju tur att det finns några andra svenska klubbar som har gjort det, så vi slipper skämmas själva. Liksom, så det var en fråga och sen massa, liksom, det var väldigt mycket känslor i luften och hela mötet var, det var mycket energi och folk högg så fort de fick chansen och alltså ändå sportsligt, eller man ska säga, bra balans så, men det var mycket känslor och det blev att man först röstning genom acklamation ska jag säga, så vi får rätt på bokstäverna, acklamation, och det var väldigt jämnt när det rungade ja på båda grejerna där. Det blev ju aldrig så långt att vi kom till en rak röstning, utan det var ju då medlemmar som hade skickat in motioner om att frågan skulle bordläggas då till nästa ordinarie årsmöte, men då har ju Blomstrand och styrelsen varit tydliga med att då finns inte GDFF kvar, så då blir det som att vi röstar nej till ett övertagande. Så vi stannade där vid motionen då redan och strök då den slut röstningspunkten. Och då när det röstades för, ja, vill ni bordlägga frågan till ordinarie årsmöte? Ja, då blir det ett rungande ja. Vill ni avslå motionen? Då blir det ett rungande ja. Så vi fick, eller de fick helt enkelt plocka upp röstkorten. Jag la ner mitt, så inte gör några otydligheter där. Och då blev det ganska klart ändå till slut. Det blev ju som sagt 173 mot 111 och
173-111, var det ordförande här Blomstrand sa att det var 99% som ville rösta i andra riktningen, Sanna, var det så? Man har inte koll på siffrorna, guys, ordförande.
Nej, så blev det ju inte, kan man konstatera.
Sen var det inte Simonsson, den här GDFF-nissen, som sa det där med 99% klart, men även om Blomstrand, ska vi säga, han har ju också legat på att ja, men det här är bara en petitess och sådär. Så, men det var mycket...
Det var inga 99%.
Nej, det var inga 99% i alla fall. Och det var också så här när de rungade ja, när ekade där, då försökte styrelseordförande och Red Top, han försökte så här, ja, vi avslår motionen, och då blev, vad i helvete är det här? Vi kräver votering, och då blev det ju då
han körde en fuling där.
Ja. Ja,
det var han du hyllade förra veckan, för han hade suttit och svarat,
ja, precis,
på alla frågor.
Jag vet inte, men det var någon som sa att ja, det var ju mycket gubbar där som var längst fram, och de var positiva till övertagandet, men ja, så det var jäkla mycket känslor, och i samband med den här Heja Guys, det bryter ut, och var det ju en del från då som var positiva till ett övertagande, som liksom, jävla losers! Det var mycket känslor, men jag ska vara ärlig och säga, jag fick fan med gåshud när den här sången eka, och inte för att jag då för Gais del blev glad över att beslutet blev som det blev, utan för att se den kraften, alltså se det engagemanget. Över 300 pers tar sig dit. Vi har sett hur många årsmöten som helst där det har varit så slapp uppslutning så att man har blivit väldigt orolig. Blåvitt hade 240, tror jag, på sitt senaste årsmöte. Gais var under 100 pers, ÖIS 110.
Typ. Men hur många medlemmar har Gais?
Ja, de har ju 3000, det är 10%.
Ja, det är fortfarande en rätt svag siffra.
Ja, men vad fan, 10% tycker jag ändå är... Ja, jag tycker de ska vara stolta över att så många tog sig dit, och jag tyckte det var en... Ja, jag gillar verkligen att se hur engagerade folk är om frågan verkligen är brinnande. Så ja, jag tyckte fan det var gåshudskänsla faktiskt.
Om man säger så här, Sanna, då, det kanske inte bara var Gais medlemmar då som stod bakom den här segern som jublade, utan även Gais konkurrenter i stan, för nu kommer det dröja ännu längre innan de får ett damlag som är med i eliten och tampas.
Det kommer det göra. Vi får väl se hur det blir, om de kommer att starta upp ett damlag från scratch. Vad vet du om något är sagt där? Eller, för det känns väl som att det har varit det som medlemmarna har velat istället? Eller?
Ja, precis.
Och det, kan jag, det är väl den kritiken jag i det här läget kan rikta lite mot dem som då är emot styrelsens idé. Har de någon idé själva om okay, hur löser vi det här nu istället liksom, på ett vettigt sätt?
Det är ju väldigt många, vad jag har förstått det som har ändå tydligt erbjudit sig. Jag kan vara med och bidra. Kan ni, alltså att styrelsen får ju ändå, det är ju fan deras ansvar, sätta ihop någonting, sätta ihop en plan. De har fått förtroendet av medlemmar att hantera den här typen av frågor. Så det är där ansvaret landar. Men sen är det ju absolut så att det är ju lätt att bara liksom kasta nej och sen så skiter man i det. Men den bilden har jag inte fått, utan nej-sidan till det här övertaget, de är ju ändå tydligt, vi måste bara ha en plan och vi ska göra det från början. Mm. Och när man har synat styrelsen där, som jag skrev i en krönika inför mötet, att det har ju varit ihåligt. Sen pratade jag med styrelsen efteråt, det var väldigt besvikna miner där, och de hade ett möte efter att årsmötet då var avslutat. Jag satt och överhörde lite, så att det var, de hade ju svårt att ta in det liksom, och väldigt, väldigt besvikna. De respekterar givetvis medlemmens beslut, men hade svårt att ta in det. Jag frågade Blomstrand om det här, hur går ni vidare och när kommer guys ha ett damlag? Jag vet liksom inte. Sen var det klart i besvikelsens stund där, men det är väl det är en rejäl vandring de måste göra. Men jag tycker ändå att det finns ju väga framåt. Nu om GDF försvinner, då får de ju ligga på kommunen. Vad fan, Geisen och Anrik förening, vi vill ha de här tiderna på Vallhalla, då kommer det kommer vara möjligt. Jag tycker att styrelsens håll så gav de upp det organiska alternativet lite för enkelt, men ja, nu vet vi i alla fall hur vi ska förhålla oss till det. Sen ska vi ha med oss att frågan om GDFF, den är ju inte helt död. Säg att de skulle göra konstgjord andning på dem. Då lever ju frågan till nästa årsmöte, i och med att den är bordlagd.
Ja. Problemet för guys är väl just det som jag har varit inne på tidigare, att de har misskött det här under så många år, hamnat så långt efter, så att det bara för att det här beslutet tas nu, så är det inte säkert att det egentligen leder till något positivt för guys. Jag håller med om att det leder till liksom till en moralisk seger någonstans, eller vad man ska kalla det. Men vad slutresultatet av det egentligen blir, det, nu jävlar krävs det ju att guys agerar beslutsamt, resolut, smart, starkt, kraftfullt, snabbt i den här frågan, så att de liksom hänger med i den här liksom svängen som ändå är på damsidan. För att jag menar, det ser inte bra ut för guys att överhuvudtaget inte vara i närheten av att ha en damsatsning. I dessa tider så är ju det också väldigt problematiskt.
Ja, men precis. Och nu, precis som du säger, att nu kommer de ju se riktigt dumma ut om de inte startar ett damlag från grunden, tycker jag. Det hade inte varit bra.
Nej, så är det ju. Och där får ju medlemmar då trycka på valberedningen. Det har jag liksom hört med dem man har pratat med lite, att ja, men vi måste få in någon som brinner för den här frågan på riktigt. För nu får vi liksom, nu har vi lagt ner det, och nu så måste de ta tag i det. För tidigare har det funnits skäl till att skjuta på frågan, i och med att det har varit så jobbiga år som det har varit. Men nu är de på en bra plats ekonomiskt, de är på en bra plats sportsligt. Alltså det finns alla förutsättningar. Nu är det upp till hela guys att verkligen mobilisera och vända och vrida på frågan på alla skrymslen och vrår och verkligen få fram något konkret.
Ja, och vara lika engagerad som en positiv liksom, rörelse som när man nu har satt sig emot det här då. Det är vad jag kan lägga in där. Vi har väl rätt ut den frågan ganska gediget här nu. Vi ska ta oss in på det sportsliga, mer sportsliga då, mer sportsligt aktuella då. För det är ju inte bara den demokratiska processen som rullar på bra för guys just nu. De visar ju stor form på planen också inför det glödheta derbyt mot ÖIS.
Ja, det är otroligt. Jag har ju hyllat dem många gånger under säsongen. De såg ju fantastiska ut i cupspelet, och då tyckte man shit vad bra de är. Och de såg fantastiska ut i början av Superettan, shit vad bra de är. Och de såg fantastiska ut en bit in på senvåren och sommaren. Sen kom dippen, men så bra som de är nu, den nivån har de inte varit på. Att de kör över HF 4-1 hemma, ja, ett HF som är ganska risigt, det är så. Men att åka upp till Gävle, krossa dem med 6-0, förvisso med en man mer i 73 minuter.
Men halva laget borta i princip.
Ja, men med halva laget borta. Alltså, där är så många spelare nu som är på en så bra plats formmässigt. Och jag frågade Fidde, jag var ute på deras träning här precis. Han sa, jag har aldrig haft så svårt någonsin att ta ut en startelva som jag har inför det här derbyt. För det är så många som är med och bidrar på riktigt nu. Och han brukar ändå inte kräma i så mycket. Och jag håller med honom. De är på... ja, de dundrar fram just nu.
Men ändå ett bra problem att ha.
Ja, grymt. Ja. Lyxigt alltså.
Det kan han gott ha, skulle man kunna säga.
Ja, precis.
Sanna, hur laddad är du för derbyt? Vi gick precis ut med att nu när vi spelar in detta, 10 000 biljetter sålda.
Ja, det är en riktigt bra siffra. Och jag ska faktiskt dit. Det blir mitt första ÖIS Guys derby, så att jag är riktigt taggad faktiskt.
Ja, det är så.
Ditt första original derby med andra ord.
Ja. Det får man ändå kalla det. Så att jag är superpepp på det.
Härligt. Rätta mig om jag har fel här nu, Filip. Men visst fan var såg lite exakt likadant ut här i våras nu. Att Guys gick som en raket och ÖIS krampa. Och sen kom det här derbyt och så gick ÖIS och vann.
Lite så var det. ÖIS hade dock tagit sig lite i kragen och fått med sig två vinster precis inför derbyt då. Hade de vunnit mot Gisöra nu, då hade det varit kusligt likt. Alltså att ÖIS kommer från en dålig period, tar två raka vinster, går till derbyt. Guys kommer dit i superform, för det hade de ju då också. Mm. Så absolut, förutsättningarna är väldigt lika. Men jag tycker ändå att det skiljer ännu mer mellan lagen nu. Och framförallt så har vi ju då den mentala aspekten. Dels på Guys, om de ska hänga med i toppen. Men framförallt på ÖIS som är satta under enorm press nu, och att ha den här derbymatchen mot ett Guys som precis har spöt Gävle med 6-0 och bara stormar fram, det tror jag känns jobbigt för dem.
Jag ska säga det till alla lyssnare här att Filip, du och våran kollega Adam Fröberg har gjort ett helt annat program om det här derbyt, ett specialprogram, Fotbollstimmen, nytt format som vi kallar det här på GP, där ni pratar om det här derbyt med gäster i en god timme.
Ja.
Så att vi ska inte ta udden av det på något sätt, utan vi dirigerar helt enkelt vidare våra derbytörstande ÖIS och Guys lyssnare att kasta sig över det. Det finns på gp.se/sport, så ligger den puffen uppe, så det är bara att lyssna mer om derbyt där. Så ska vi inte prata så mycket mer om det här derbyt, utan vi ska gå över till Utsikten. Och deras uppflyttningsfrossa som ju fortsätter. De har förlorat igen nu hemma mot Trelleborg. Bosko Orovic fick ett utbrott. Ett par stycken till och med. Han är avstängd nu. Utsikten tappar allt mer mark i toppen. Vi ska gå in på det, men först det här röda kortet då som blev så omdiskuterat går ju föra en principiell diskussion kring. Och det tänkte jag att vi skulle göra. Men Filip, kan du först bara beskriva situationen där kring den här utvisningen?
Jag trodde först du ville att jag skulle beskriva hur Bosko var efter slutsignalen.
Ja, det kan du få lite senare, men börja med det röda kortet. Ja.
Det är ju så att Utsikten har fått en frispark. Erik Gunnarsson, ska vi säga, han har fått en varning i första halvlek. Den situationen minns jag inte riktigt, men det var för när han för hård upp i ryggen, och för mig att han sa. De har fått en frispark på egen plan halva. Erik Gunnarsson går till bollen, står kvar där, men vill sen att Jesper Brandt ska slå den här frisparken istället. De som är då på motståndarsidan, Utsiktens, ja, Trelleborg då, de tycker ju att det här är maskning, och det tycker ganska många, tror jag, som tittar på den här matchen, att han står bara där för att dra ner på tiden eller dra ut på tiden, och sen flyttar han sig, så kommer Brandt dit och så ska det ta lite tid till. Erik Gunnarsson själv hävdar att det absolut inte var så, utan att han bara var den som var närmast bollen, därför hamnade han där, och anledningen till att han inte slog den var för att han ville att Brandt skulle vara den centrala punkten, för Erik Gunnarsson gick till vänster i den här trebackslinjen, så han ville att positionerna skulle vara rätt. Hur som helst, han står där. Bosko påstår att han har klockat det till 7 sekunder eller vad han snackar om. Jag har inte gjort den klockningen, så jag vet inte om det stämmer. Men han blir i alla fall varnad av Magnus Lindgren, huvuddomare, och får sitt andra gula kort, och då är det tack och godnatt för honom. Han får lämna planen, och det är efter en timmes spel. Så ungefär så var det.
Vad är känslan? Jag vet inte om ni sett situationen båda två, eller har du sett den sen, eller?
Ja.
Är det en uppenbar maskning, eller vad känner ni? Kan det ligga något i det här liksom försvarstalet?
Jag tycker att den är uppenbar. Jag har sett på den flera gånger nu, och det känns också som Erik måste vara lite medveten om att han ligger i riskzonen där, och jag tycker det är sinnessjukt att man utsätter sitt lag för den situationen när man är där man är i tabellen och vet hur mycket man behöver de här poängen. Och ja, jag tycker det är riktigt sjukt att dra på sig en varning för maskning i det läget.
När han har varning dessutom då?
Ja, absolut.
Ja, det är klart. Alltså det delar jag Sannas åsikt 100% att det är så jävla korkat av honom att stå där. Alltså om han, det hade ju räckt att han bara var 2 meter ifrån bollen, så hade ju inte Lindgren kunnat koppla det till att det är han som maskar, utan då vet han inte vem han ska peka på. Sen om jag tror på hans försvarstal, alltså jag tycker att jag har sett tydligare där man har stått och sen så står och pekar liksom så här, och så ska någon annan spela dit. Men det är klart att jag tror säkerligen också att det hade lite med att dra ut på tiden. Inget snack om det.
Vad står det när det här sker?
Då står det 2-1 till Utsikten.
De leder då alltså? Ja, så de leder. De har ju det incitamentet också då.
Ja, det stod 2-1, ja. Mm.
Annars finns det ingen större anledning att maska.
Nej, de leder i alla fall matchen. Jag är fan osäker på nu, det var så händelserikt alltså, om det var 2-0 eller 2-1, det vågar jag inte svära på, men de leder matchen i alla fall, så det finns ju en anledning till att han kan, eller det finns ett skäl till att vilja stå och dra ut på det lite grann.
Men det som krånglar till hela den här situationen, det är ju också det här med målvakterna, kan jag tycka lite, för att vi har ju sett så många exempel på när målvakter, de håller ju för fan bollen i en halv kvart, höll jag på att säga. Men alltså, hur länge som helst. Och där har ju domarna generellt en mycket högre eller en långsammare klocka, eller vad man ska kalla det. De kommer ju undan med det. Det är ju sällan målvakterna verkligen får det här gula kortet. Det är ju någonstans i slutet av matcherna när det är extremt. Så. Men alltså, det är ju viktigt att domarna är konsekventa. Annars så blir det ju tjafs om det. Liksom. Mm. Domarna måste ju vara konsekventa med tiden. Annars kommer det bli sådana här diskussioner. När det, för det är ju helt uppenbart. Är det mer än tillåtna tiden, då ska det var en varning, men om de släpper det på andra tillfällen, ja, då kommer det bli massa diskussioner om det. Så.
Och det är väl det jag kan förstå Utsikten och Erik då, att de är lacka över att, för det är ju som vi pratade för något avsnitt för en tid sedan, att när en typ av situation uppstår så många gånger under så många matcher hela tiden, och att det är 1 av 10 blir en varning, då blir ju den som blir utsatt för den varningen, känner ju en orättvisa. Vad fan ska jag få en varning för när det så ofta är tillåtet, när ni inte gör något? Sen tyckte jag, om man såg på sociala medier och sådär runt det här klippet som Discovery la upp, och då var det ju väldigt många supportrar som hyllade domaren Lindgren, att äntligen är det någon som vågar kliva dit och ge det där andra gula kortet, för att de ofta kanske då backar. Men oavsett vilket så blir det ju, det måste bli den, där tycker jag väl ändå att Bosco, som vi kanske ska komma in på, men har en poäng, att det måste bli mer konsekvent. Sen kan de inte påstå, tycker jag i alla fall, att de har blivit orättvist behandlade, utan de har kommit undan med saker tidigare, de har fått saker mot sig, men så är det ju för alla lag i stora drag.
Mm. Men vad säger du, Sanna, alltså, vill vi ha en mer nitisk domarkår som faktiskt följer klockan till varje pris och inte liksom känner in matchen, utan jag menar, drar man ut på tiden, då får man kort oavsett.
Ja, alltså fan, vilken svår fråga ändå. Men det är klart att man vill att de ska vara mer konsekventa i hur de dömer. Samtidigt som man måste ju till viss del också känna in matchen. Så att det är ju en svår fråga så sett. Men det är klart, det är svårt för dem också. Men ja, lite mer konsekvent kanske. Ja.
Du vill ha mer konsekvens där. Och det är jag också inne på, om jag ska ge mina 5 cent där. Att ska man ha bort de här diskussionerna, då får man ju göra. Det är också enklare, då vet folk vad fan som gäller. Liksom. Och så tar man bort den här liksom osäkerheten kring det.
Ja, just den här alltså målvaktsregeln, den tycker jag är ett skämt. Vi behöver inte ha med den i regelboken. Nej. För jag har fan med aldrig, tror jag, sett en domare som kliver dit. Och det är ju målvakter som håller bollen seriöst i alltså 30 sekunder, ibland minst. Och det blir ingen reaktion.
30?
Ja, mer kanske. Nej, men 30, 45, en minut liksom. Nej, men det tar sig otroligt lång tid på sig, och det ska vara 6 sekunder. Mm. Så den regeln kan de ju antingen då ta bort, eller så får de...
Men har du sett en målvakt hålla bollen i en minut? Det kan fan inte ha hänt.
Nej,
nu
tar jag i. Men det är ju 30 sekunder. Om du har tagit ner ett inlägg, ligger lite på bollen, vilar lite, studsar några gånger. Ja, det tror jag. 30 sekunder, det finns det fan lätt många exempel, det tror jag.
Ja, och det måste ju bort liksom. Ja. Annars så har de ju ingen bäring i det här liksom.
Ja. Nej, en minut, det var... Där skojar jag lite.
Men hur många gånger, eller hur många matcher i rad är det Utsikten har dragit på sig rött kort nu?
Det är 3, va? tror jag. Wilhelm Nilsson fick ju rött mot Sundsvall, Gunnarsson nu och...
Lukas Hedlund eller? I slutminuterna?
Ja, Hedlund fick väl... Jag har för mig att det är tre, i alla fall mot Brage, fick ju Brage rött kort också. Så det var någon som sa att det hade varit fem raka matcher där det har varit ett rött kort. För innan Brage var det ju Västerås och då fick ju Västerås rött kort. Så Västerås fick, Brage fick och sen har väl Utsikten då fått själva då tre matcher på rad.
Sen kan man säga att Borsko har fått rött också även om han bara fick gult då. För att gult kort innebär ju avstängning och det är precis vad Borsko är när Utsikten möter Örebro här nu i veckan. Och jag menar ett gult kort kan man ju få för det får han ju på bänken liksom när han reagerar spontant på reaktionen. Det kan väl hända någonstans. Men alltså det här som Borsko håller på med efteråt där, för att man har fel nu Filip, men som jag upplever situationen att han liksom inne och gapar i domarrum och han står och svär och lever rövare i svär här kan man väl göra, men alltså han är ganska väldigt nedvärderande tycker jag mot domaren i tv-intervjuer och så här, alltså jag tycker inte det är ett dugg bättre än när Gaisledaren höll på med där i våras med de här rosorna och så, visst det var mer utstuderat och så, men att om Borsko nu varit inne i domarrummet och gapat och skrikit på domarna så tycker jag det är bedrövligt på elitnivå. Jag menar Borsko är ju vad jag förstått besviken på hur Gais-supportrar en klick har behandlat honom liksom och varit jävligt hårda på många sätt mot honom. Vilket han ju har rätt i där Borsko. Det är bedrövligt så som det han har blivit utsatt för. Men det här beter han ju sig själv nästan lika illa liksom. Och dessutom då i en ledande position som fotbollstränare för ett lag som kanske snart är allsvenskt. Så att jag tycker att Borsko faktiskt gör bort sig igen här. Vi har ju pratat om hans liksom agerande tidigare i den här podden så sent som i våras.
Jag tycker man ser i Discovery-intervjun hur han för några sekunder ändå tänker. Det är som att han suckar och så funderar han, ska jag göra det eller ska jag inte göra det? Och sen klarar han inte av att stå emot, för sån är han. Jag älskar ju honom för de känslorna han har och att han brinner och att han ger oss så mycket för att det bygger intresse och sådär. Men jag håller ju med om att jag tycker faktiskt hela Utsikten, jag förstår att de var förbannade för det var situationer med, det var något slag i ansikt, att de kände sig orättvist behandlade i den här matchen, men ni måste ändå kunna sansa lite grann. Jag tycker det spelade över, inte bara Borsko utan det var ju spelare, ta bort licensen, sa Lukas Hedlund om domarna han gick förbi och Erik.
Det är ju människor de pratar om som faktiskt gör sitt bästa, de här domarna liksom, och det säger ju någonting med att man kan vara så jävla hård mot en annan människa liksom.
Sen är det, och som man måste ta med sig, att det är ju otroliga vinnarskallar alla som håller på med det här, och man kan bete sig jävligt dåligt om man har förlorat en match och man känner själv också att man är orättvist behandlad. Jag är själv en jävligt dålig förlorare, men jag hoppas inte jag hade gått på det sättet. Sen Borsko, han knackar ju på domarrummet, gick in, har ni tid? Men när jag frågar honom efter, ja, vad sa ni? Ja, jag sa till dem att de var ett skämt liksom, så då blev det ju ändå ja, okej. Ja, och så malde han på ungefär samma saker som han sa i Discovery. Men det var väl inte att han slet upp dörren och dundrade in där, men han uttryckte sig väldigt
Men det är ju inte mycket bättre än den här Gais-ledaren åkte på liksom. Alltså det är på samma nivå skulle jag säga, även om det andra är mer utstuderat.
Ja, så är det ju. Alltså där är ju ändå en mer tanke bakom naturligtvis, även om det sannolikt också var impulsivt så tror jag att alltså det är en annan typ av grej, men Borsko är ju väldigt, alltså han går ut i frontalangrepp där, och också att han är på väg att liksom lämna den mixade zonen, ska inte först ställa upp på intervju och så här, alltså han kändes helt, sen kommer han tillbaka, det ska han ha respekt för att han går dit och tar intervjun, men det blir ju bara tugg om domaren, jag försöker ju ställa någon mer fråga och sådär till dem allihopa, men det landar liksom i domartugget hela tiden och jag tycker som sagt att han är jävligt charmig ofta, men här tycker jag också att här han borde tagit ner något hektor liksom.
Sanna, du har varit inne på det tidigare liksom, att det någonstans är ju grejen med Borsko, att han är sig själv och att han gör det här och så, men någonstans så är han ju ändå en förebild också. Man får inte glömma, man kan ju inte undanta honom från regler som gäller alla andra, för att de inte liksom de högst upp i ledningen, alltså tränare, klubbledare, bete sig, hur ska man då kunna ställa krav på att tränare eller spelare ska bete sig och sen i förlängningen ställa krav på att publiken liksom ska bete sig när det är helt okontrollerbart i toppen av den här pyramiden, eller vad tänker du?
Ja, men det är klart, som en tränare då, det är som du säger, då är man ju en typ av förebild för sina spelare, och när han knackar på domarrummet och säger åt dem att de är ett skämt, det är inte direkt så att han ger dem konstruktiv kritik. Det hade ju varit en annan femma om han gick in och ville ha förklaringar och så vidare, men att säga att de är ett skämt, det leder ju ingen vart. Det är bara påhopp liksom.
Och ja, sen har jag, det var nog fan det här som var spaningen förresten.
Alltså, nu kom du på det.
Nu kom jag på det. Det handlar om domarna, att de aldrig längre vill gå ut och prata om situationer eller saker som
det
har sagts.
Det kanske är för det här jävla klimatet.
Jo, det, ja, det, absolut. Men jag tycker att jag upplevde som att det var en period där domare var bland annat Kristoffer Karlsson, jag tror Glenn Nyberg också. De ställde sig och förklarade situationer på ett väldigt, alltså proffsigt sätt tyckte jag. Och där de också kunde vara väldigt så här öppna med att fuck, här missade jag, jag ser det här nu, det känns inte bra liksom. Jag tyckte att det bättrade på klimatet lite grann. De har gömt sig undan. Sen vad som är hönan och vad som är ägget här. Jag köper ju att när de kallas för den här typen av saker som de gör ofta efter matcher, vi har pratat om det tidigare, att det är sånt extremt fokus, det är från oss, det är från spelare, det är från ledare på domarnas insats, då kan jag fatta att man gömmer sig lite. Men jag tror att i vissa fall så hade det blivit ett bättre klimat om de vågade kliva fram så som de gjorde en period. Jag upplevde i alla fall det som då att det var ett bättre klimat och att det kanske ändå kunde, jag menar att folk i ledande positioner i klubbar och sådär fick mer förstås, ja, han säger att han gör fel här, ja men då taggar vi ner också. Det var i alla fall min bild av det.
Domarkåren vill ju ha VAR, det kanske är deras liksom tysta protest mot att driva den debatten mot att få VAR.
Ja, det kanske det är, vem vet. Nej, men precis som Filip säger, det känns som att det oftast blir bättre av att snacka om saker och ting, så att det kanske de borde gå tillbaka till då. Ja.
Men inte fan kliver man ut som domare om en bingalen Bosko liksom har dömt ut den som ett skämt precis innan. Då hade jag också skitit i kommentarerna. Vi ska släppa domarfokuset där. Vi ska konstatera att Utsikten åker till Örebro utan sin chefstränare för att försöka börja vinna igen. Jag frågade ju er redan förra veckan här nu efter hur många matcher det nu är som de inte har vunnit på. Vill Utsikten inte vinna sina matcher längre?
Är kan du tystna igen?
Igen?
Ja, jag vet inte.
Jag tar först här. Jag tror att det vore helt jävla sjukt om, jag håller fast vid det jag sa det förra veckan, säger det igen. Det vore helt jävla sjukt om de inte ville vinna sina matcher.
Om de inte vill gå upp i Allsvenskan.
Ja, om de inte vill gå upp i Allsvenskan. Oavsett vad det hade behövt göra med deras organisation och att det kommer vara massa fokus på dem och att de ligger, alltså de är ju långt ifrån att vara en allsvensk förening och att det är ett enormt jobb att göra, men för fan, vi drivs väl alla av sporten, av tävlandet, av viljan, och jag tror inte, i alla fall inte Bosko i den positionen han är, som aldrig har varit huvudtränare i Allsvenskan, varit så hårt kritiserad, liksom fått mycket skit under Gaison, alltså jag tror det är det som höll på att säga, håller honom levande.
Det hade ju varit den perfekta täckmanten annars, Sanna, om de nu inte vill vinna sina matcher och så går han ut och stormar och dundrar efteråt och så här. Och flytta fokus från en prestation.
Ja, precis. Vem vet? Det, ja, det vet vi ju inte.
Nej. Men de spelar ju på torsdag igen. Hur går det? Vinner de eller över Örebro?
Bra fråga. Jag tror ändå att de skulle kunna studsa tillbaka mot Örebro. Men jag tänkte också på, får Bosko hänga med överhuvudtaget eller hur funkar det?
Han får inte komma in i Örebro län.
Nej, men han får inte vara där.
Nej, arena får han inte vara på.
Sen har man väl hört om tränare som har smugit in ändå och sånt där, och det brukar vara
telefonen.
Egentligen tror jag inte ens de får ha kontakt med laget under matchen, men
det kan de ju inte kontrollera.
Nej, det är ju jävligt svårt att kontrollera. Så han kommer säkert ha ett finger med i spelet på ett eller annat sätt. Jag ger väl Örebro en svår match. Kalle Holmberg ratades i Djurgården och vände hem till Örebro och har ju varit i superslaget, och han har gjort 9-10 mål där sedan han kom i somras. Men de tafflade till lite mot Brage senast efter en fin period för dem annars. De massakrerar ju bland annat ÖIS innan landslagsuppehållet. Det är en riktigt svår match. Örebro är fortfarande inte säkra heller på nytt kontrakt. Kan ju fortfarande hamna på kval och sådär. Så det är en riktigt tuff utmaning. Och sen också lite frågan är Albin Skoglund. Han stod inte uppskriven som skadad på deras hemsida inför den här matchen. Han var inte avstängd. Han var på arenan. Men spelar ju inte och var inte med i truppen. Jag hann aldrig fråga Bosko om
du det. Du hade annat att göra.
Jag hade annat att göra, eller han var inte, de var inte i skick någon där och prata om så mycket annat.
Mystiken kring Albin Skoglund. Ja,
så där får vi ju nysta, jag ska nysta lite i det, vad fan är det med Albin? För han är ju en otroligt viktig spelare för dem, en fantastisk fotbollsspelare. Så får de tillbaka honom och Lukas Hedlund och Linus Karlstrand kan fortsätta deras samarbete så faktiskt intressant ut nu mot Trelleborg, så tror jag ändå det finns goda möjligheter för att de skulle kunna studsa tillbaka och bryta den här negativa svackan som de är inne i.
Ja, vi får se om det finns anledning för mig att ställa frågan. Vill inte Utsikten gå upp i Allsvenskan några fler gånger eller om de börjar vinna igen? Jag skrev ju en krönika tidigare idag, sett till när vi spelar in detta, med rubriken Glöm guldet, BK Häcken, och då är vi uppe i Allsvenskan då förstås. Det bygger ju bland annat på att om Malmö FF vinner 3 av sina 6 återstående matcher så slutar de på 61 poäng. De behöver alltså bara vinna 3 av 6 Malmö för att nå upp till 61 poäng. För att Häcken ska nå 62 poäng så måste de avsluta med 5 segrar och max 1 förlust då. Eller för att nå 61 poäng då måste de vinna 4 och 2 oavgjorda och ta in 9 måls målskillnad. Jag kan inte se det hända. För det första tror jag att Malmö kommer vinna mer än 3 av 6 med tanke på att Malmö har ju kvar liksom BP hemma, Kalmar borta, Varberg hemma, Norrköping och Häcken borta samt Elfsborg hemma. Så att BK Häcken liksom ska kunna ta guldet utifrån den här situationen de nu har försatt sig i via förlusten mot Kalmar senast. Jag har väldigt svårt att se det. De skulle dessutom göra det samtidigt som de spelar i Europa. Skriver ni under på det här att det är dags för Häcken att glömma SM-guldet? Sanna, du såg ju matchen mot Kalmar så du kan börja.
Precis, jag var ju på plats uppe på Guldfågeln Arena och kollade på matchen och om man ska utgå från den matchen så tror jag nog faktiskt att de kan glömma guldet i år.
Mm. Varför det?
Det var väldigt trött spel från deras sida och det kan man ju fatta efter den urladdningen mot Bayern Leverkusen som de körde förra veckan, för att det var Samuel Gustafsson inne på efter matchen också, att det var ett väldigt tufft motstånd och att det krävdes mycket för dem att genomföra den matchen, och det är klart som tusan att de är trötta då när de ska möta Kalmar, och det är inte så att det här Europaspelet stannar av utan det kommer ju fortsätta och det kan bli svårt.
Mm. Nej, men jag tänker att det är väl helt mänskligt liksom. Har du varit på Bay Arena lirat mot ett världslag och för första gången för många av de här spelarna och få liksom vara i den miljön och så. Och sen så kommer du tillbaka liksom till den allsvenska lunken. Du är regerande mästare. Ja, jag tycker det är begripligt att Häcken har problem liksom att tagga till.
Ja,
det, alltså de ska ju inte ha det, men på ett mänskligt plan är det förståeligt.
Och det fysiska som Sanna är inne lite på där, den biten tycker jag väl, det ska man ju också tycka att de ska klara av egentligen.
Egentligen.
Och de har en trupp som ändå sett till numerär och vad de värvade in i somras som fortfarande är bred, men det är ju att som vi har pratat om några andra lag, att relationer och sådär, de finns inte riktigt på plats, det hackar ju så fort det byts, så ska man då köra på med samma, det känns som att krämen finns inte varken mentalt eller fysiskt att de ska kunna göra det, så jag är väl inne på er linje här, att här och nu så har jag inte sådär gett mycket som jag tycker talar för att Häcken ska komma in i den här guldstriden igen. Jag tycker de har fallit ihop här under tidig höst. Lite grann faktiskt.
Ja, det har de. De har ju förlorat 7 matcher redan och släppt in 30 mål. Alltså det mesta lag brukar inte se ut så. Kolla på både Elfsborg och Malmö har förlorat klart färre matcher, släppt in betydligt mindre mål. Så att,
2 kejsarslag nu helt enkelt.
Ja, det är min känsla. Vi ska komma in på Elfsborg lite senare där. Men det var intressant att ni höll med mig utan att tveka båda två här. Det är ändå ett statement här. 6 gånger kvar. Häcken är borta från guldet. Slår liksom podden fast gemensamt.
Ja, men nej, jag ser det är för mycket som brister, och de andra, Malmö och Elfsborg, kan ju bara fullt fokus på det här och har ju liksom trupper som Malmö har ju en trupp som är den bästa på pappret av alla, och Elfsborg en trupp som är fullt jämförbar med Häcken tycker jag, sett till vad de har presterat och sådär, så nej, det kommer bli tufft och det där tända till, Häckens supportrar verkar ju inte heller tända till på guldstrid, för det var fast sen det var inte mycket folk på bortasektionen på guldfågeln.
Det kanske var mer i Tyskland då, där var de ju 200.
Ja, det är ju...
De var verkligen mer i Tyskland och det är ju också lite häpnadsväckande att det är så när det ändå denna matchen spelades i Sverige. Om man säger så.
Ja, men det är det jag menar lite. Det känns som att den här guldstriden har liksom hamnat någon annanstans än högst upp på deras prioriteringslista. Och det kanske är rimligt, man kanske ska satsa mer på Europa, jag vet inte. Mm.
Jo, nej, men vad fan, man måste väl... Eller, det där tycker jag, även om jag fattar att det är en jäkla grej och en jäkla happening som supporter att man drar ju till Tyskland på en sån match. För det är kanske en gång, nej man vet inte, men Häcken kommer säkert komma ut där igen. Men det är inte så ofta man får den chansen. Kalmar kan man åka till lite ofta. Men vad fan, det är ju ändå en guldstrid. Ju. Mm. Du måste ju kunna mobilisera bättre.
Jo, ja. Men sen, där sa du något jävligt intressant och det har vi diskuterat tidigare, Filip. Kalmar som stad, nu ska jag se om jag är med Sanna här. Alltså, Kalmar, det finns två saker du gör i Kalmar. Det har jag kanske sagt tidigare på den. Ett, du kan se på allsvensk fotboll. Två, du kan åka vidare till Öland.
Nej, alltså vilken attack.
Ja, men det var det Sanna som skulle backa upp mig här.
För det varför blir det en attack för dig?
Nej, men jag tycker...
Du har länge med Kalmar.
Nej, det har jag egentligen inte, men jag tycker det är en fantastisk sommarstad. Vi har Öland, haft den här diskussionen tidigare på den. Jag tycker det är en mysig stad på sommaren.
Nej, Sanna är på min sida.
Jo, jag hör ju detta här. Kalmar slott för mig som är historieintresserad.
Kalmar slott, nu får du fan ge det.
Nej.
Det låter som något som skulle komma med På spåret ju, och något om Kalmar slott.
Nej, där har jag varit så här, vad heter det, turnéspel.
Nej, jag...
Men det är länge sedan, Jag hade kunnat gå på det i vuxen ålder också. Jag
fria Häckens supportrar för att de inte åkte till just Kalmar.
Ja, jag tycker det är för dåligt, de missar ett besök på fina Kalmar slott.
Också kul att de struntar i och kollar på matchen för att de hatar Kalmar.
Nej, det är kanske inte därför den här... Det här blev en icke-diskussion, jag vet inte vad.
Nej, men det var roligt eftersom vi tog upp det. Nej, jag har inget emot Kalmar. Jag konstaterar bara att det finns bara två saker att göra. Det ena är att se på fotboll, det andra åker vidare till Öland. Det är ett illa. Vi ska gå vidare i guldstriden, vi ska lämna BK Häcken, vi ska gå över till andra laget här i vårt område som ju i allra högsta grad är kvar i den här kampen om guldet då. Och Sanna, du var ju på plats i Halmstad när Elfsborg vann med 1-0. Det blir någon form av kaosmatch där, vi ska plocka upp lite händelser. Men först, jag måste fråga dig, om du tänkte på det gjorde du kanske inte från pressläktaren, men TV framgick det väldigt tydligt, jag har diskuterat det här med många andra fotbollskännare. Otroliga glädjen från Jimmy Tillin. Ut på planen, krama om spelarna. Jag vet inte om jag har sett honom så glad alltså.
Ja, alltså jag såg inte det lika tydligt som du gjorde. Så att det var nog, det skulle man nog sett på tvn tror jag.
Ja, det var en tv-grej. Ja, jag satt ju från tvn. Men alltså, det var ingen tvekan om att han var otroligt glad. Alltså. Ja. Han släppte allt. Aldrig sett honom så liksom avväpnad. Och hur var han efteråt?
Ja, han var glad. Men samtidigt så är han ju ändå ett Jimmy Tillin liksom, som är lugn och samlad när han snackar på presskonferensen, så att han sprakade väl inte direkt. Nej. Men det är klart att han var glad och det var otroligt viktigt för dem. Tänk om de inte hade vunnit den här matchen då. Inte att de hade varit borträknade, men det nästan alltså. Ja.
Han var inte på räcket på bortasektionen och ledde någon segersången och sånt där. Det kommer vi aldrig få se, va?
Han har ju fått en ramsa nu.
Ja,
ja, för fan. Den tror jag vi har pratat om här i podden tidigare. Eller jag har nämnt den i alla fall. Till Linramsan där. Den har ju du hört ett par gånger sedan. Jag vet inte om de sjöng den i Halmstad.
Nej, sjöng snarare en ramsa för matchhjälten Jalal Abdullahi faktiskt. Ja, han fick en ramsa idag och det... Kanske inte en så konstig text på den heller med tanke på hans förnamn Jalal. Kan ni... Förstår ni?
Laul, tar du den?
Nej, det lät också som en fråga är på spåret där. Jag är borta.
Men du blir ju liksom Jalalal.
Fortsätt sådana.
Tur att vi inte har tv-kameror. Då hade det här varit ute nu på sociala medier. Ja, så som när Filip sjöng någon sång en gång i tiden. Så
jag kände verkligen att jag målade in mig själv i
Pratar man om en ramsa så får man sjunga en ramsa. Det är sen gammalt. Det var ju en kaosmatch i alla fall. Mm. Oavsett ramsor. Och han, du nämnde där den 18-åriga talangen då. Mm. Inhoppare. Blev dessutom utvisad direkt efteråt efter att han har gjort ett mål där. Mm. Det man kanske mest anmärkningsvärda med det är väl att det här med att man sliter av sig tröjan liksom, och apropå på onödiga varningar. Alltså att han råkade sätta en armbåg i nacken på Andreas Johansson. Det kan ju hända liksom. Men att slita av sig tröjan måste man ju inte göra.
Ja.
Eller måste man det när man har gjort sitt första mål? Kanske man måste som 18-åring?
Det måste man inte såklart, men det var hans första mål och han är ny i klubben och sådär, så att jag kan ändå förstå det och jag unnar honom att han firar målet så mycket som han gjorde ändå.
Vad sa Thelin då? Han kan ju inte varit nöjd med att få utvisning i det här läget, eller hade han också förståelse för det?
Ja, men han var väl inne på lite samma sak som jag sa precis, att han var ändå förstående för det liksom, samtidigt som han sa att man ska ju inte göra så, men ja.
De hade ju, vad heter han, Pontus Wernbloom gjorde ju något reportage för Sportbladet. Han var i besök i Älvsborg där. De hade ju en bestraffningssnurra i omklädningsrummet. Jag vet inte om ni såg det.
Mm-hmm.
Det kan ju vara en grej annars att lägga till på den snurran. Att ta av det tröjan så blir det högre böter. De hade tagit bort en bestraffning som var att sjunga karaoke för lagkamraterna. Så att det kanske de får lägga till då, ja, om man sliter av sig tröjan. Filip, du är ju en stark förkämpe för att man måste fira vilt och slita av sig tröjor och kläder. Helst byxorna, skorna och allting.
Ja, nej, det tycker jag inte kanske. Men att fira vilt, det tycker jag verkligen att man ska göra. Det ska vara all in. Jag har inga problem med att han sliter av sig tröjan.
Om de hade kvitterat den på den utvisningen.
Jo, då
tappa guldet.
Att man har sett,
med tröjan.
Sett på det annorlunda då. Nej, men jag, som Sanna sa, alltså tänk den stunden. Han är 18 år. Han gör ett mål som faktiskt, även om de inte har varit helt borträknade, som håller dem kvar i guldstriden, gör det i, vad var det, 90 minuten, 89?
Ja, 89, och det hade ju varit skillnad såklart om detta hade varit i första halvlek eller i början på andra halvlek. Då hade han ju pajat lite för sitt lag, men när det var i 89 minuten liksom, slita av det tröjan.
Och det var ändå, jag såg det var ganska stort bortafölje där han springer rakt till dem. Alltså, vad fan, det är klart att man kanske inte tänker hela vägen i den sekunden där, men sen såklart skönt för Elfsborg och för honom att de redde ut det där. Mm. Annars hade det ju definitivt blivit en större snackis.
Mm.
Så är det. Matchen i övrigt då, det var lite kaosmatch. Som sagt, det var inte bara det här då. Det var Johan Larsson försvann ju på uppvärmningen i princip. Och André Boman kom in där. Och de var ju rätt dåliga egentligen i Elfsborg. Var de inte det? Alltså, det var ju ingen sprakande föreställning på något sätt.
Nej, det var en riktigt ohet match till en början. Och sen så var det faktiskt Halmstad som var närmast att ta ledningen i matchen där. Efter typ en halvtimme spelad så fick de lite farliga lägen, speciellt Erik Ahlstrand fick väl det farligaste läget där han satte bollen i ribban som studsade ner på linjen, så de var väldigt nära. Mm. Var de.
Den kollade de igenom ett par gånger på tv, jag följde matchen på tv som sagt, och den var ju inte inne, men det var fan inte långt ifrån. Nu är det ju då, kan vi säga, Elfsborg och Malmö som gör upp om det här guldet, det sa vi väl tidigare till och med. Elfsborg har ju, jag nämnde ju Malmös matcher återstående, Elfsborg har ju kvar då Varberg, Brommapojkarna, AIK, Blåvitt, Degerfors och just Malmö då, de möts ju där. Så att både Elfsborg och Malmö har ju kvar Varberg och Brommapojkarna. Mm. Så att de har, och Elfsborg har, som jag sa här, även Degerfors. Så att de, och jag menar AIK och Blåvitt är ju, får man ju ändå klassa som de ligger ju faktiskt på den nedre delen av tabellen. Så att Elfsborg har ju ett ganska lätt, om man nu får tala om lätt, spelschema. Men alltså det kunde varit betydligt värre. Så att om vi avskriver Häcken, så tror jag att det är alldeles för tidigt att säga att det här kommer att avgöras tidigt. Jag trodde just mellan Malmö och Elfsborg kommer den här guldstriden att leva.
Det tror jag också, men speciellt Varberg där det är ju gratis poäng känns det för båda lagen. Degerfors kan ju...
Jinxar du det?
Ja, förlåt alla supportrar, men det tror jag verkligen. Alltså, jag skulle bli så chockad om det hände något annat.
Ja, det sen kan man ju vrida lite på, man kan titta på tabellen och sådär, men jag tänker att lag som BP och alltså Varberg köper jag, det kommer vara gratis poäng. Men BP, Degerfors, kanske Blåvitt, AIK, de kommer ju vara otroligt motiverade. Kanske hade varit ett sätt softare att möta ett halvslappt Norrköping eller Kalmar som inte har någonting att spela för när det börjar gå mot de sista omgångarna. Men det är klart att tittar man bara tabellmässigt på pappret och sådär så är det ju ett gynnsamt schema för båda egentligen.
För båda. Mm. Och det vore ju fantastiskt om det lever till den här sista matchen som vi har pratat om många gånger. Alltså att det blir en ren jävla guldfinal nere i Malmö där mellan Elfsborg och Malmö.
Det hade varit otroligt. Det hade ju gått till historien, eller?
Ja, eller hur? Det har hänt mig vetligen, alltså att det verkligen har två... Jag har bara varit med under mina 23 år i alla fall, har det bara hänt en gång. Det var ju 2009 när AIK kom hit till Göteborg och mötte Blåvitt, och då behövde AIK spela oavgjort för att ta guldet, men de vann till och med 2-1. Så att, Tog guldet för IFK Göteborg på nya arenan då, Gamla Ullevi. Det var första året det spelades fotboll där liksom, och Blåvitt kunde tagit guld på den i sista matchen mot AIK, men slängde bort det. Det var ju en svår stund för många göteborgare, kan jag meddela.
Och så just att det var ett sånt rivalmöte i de tuffaste rivalerna, men det här hade också varit en riktig god bit. Men det är i Malmö.
I Malmö,
då, alltså då, ja. Det. Men jag hoppas att det lever. Jag hade hoppats också att det levde näst sista och att Häcken var med, för då hade vi haft Häcken Malmö här också, så skulle kunna bli en riktigt god bit i Superettan också, om jag bara flika in Gais utsikten sista omgången nu när de börjar närma sig.
Möts de i sista där också? Men det är lite senare, va? För den håller på längre, eller?
Ja, det är någon vecka senare.
Ja, det är nästan i december för fan.
Ja.
Vad spelar de på?
Gamla Ullevi.
Ja, då är den planen fin också.
11 november tror jag det är. Bosko.
11, ja, men då är det ju samma jävla helg.
Ja, det är ju samma helg.
Jaha, herregud.
Tänk om Gais skulle ha utsikten inom, eller tvärtom, att de... Nej, Bosko kommer få en hjärtinfarkt innan det... Ja, det skulle kunna bli... Tänk om utsikten skulle skicka ner Gais där. Bosko kommer springa ett varv runt planen. Alltså. Och tänk om Gais skulle sabba för utsikten och gå upp istället för... Nej, ja. Så där har vi en delikatess också, kanske, om det lever.
Men vi kanske ska nämna också att Malmö FF hade ju en stabil trio på plats på Örjansvall igår.
Just det.
De hade de två assisterande tränarna Theodor Olsson och Martin Falk, och sen så hade de deras analytiker där också. Och det, jag misstänker ju att de inte var där av nöje, utan de var väl där för att studera Elfsborg, eller?
Ja, för att de har inte kvar Halmstad att möta, så att,
nej,
så att vad jag tänkte att de åker dit för att de kan ju se Elfsborg i rätt många matcher närmare det egna mötet. Kan det ha varit så att de ville se hur Elfsborg uppträder på gräs inför den här sista matchen i Malmö då, liksom, att de redan nu vill skaffa sig en bild av, för jag menar hemma på, de kan ju åka till nästa hemmamatch som Elfsborg har bara och titta på dem, men att de väljer just den här matchen tänker jag lite på att de vill se lite hur laget agerar på gräs.
Så kan det absolut
vara. Jag vet inte om du rotar i saken.
Ja, men det låter väl rimligt. Fullt rimligt.
Ja, antingen det, eller så tänker man ju att om det var någon spelare i Halmstad och sånt där som de vill kolla på, men då kanske man inte hade skickat den
delegationen.
Nej, precis, utan då hade det nog varit kanske också någon mer scout eller sånt där som hade varit involverad. Så det låter som en rimlig teori att de vill se Elfsborg på grejen.
Blåvitt hade ju dessutom också en trio på plats.
Ja, just det. Nämna. Ja, det sa du.
Ja, mycket folk där.
Ja, det kan man ju konstatera.
Vi har i alla fall sparat det största till sist, eller veckans största nyhetshändelse till sist. För i veckan kom ju nyheten som egentligen inte var den största överraskningen, men ändå lite av en bomb, nämligen att Marcus Berg slutar spela fotboll. En av svensk fotbolls största spelare, får man nog säga, under 2000-talet. Över 90 landskamper, nästan 25 mål för blågult. Han har vunnit skytteligan i Allsvenskan och U21-EM. Varit proffs i Nederländerna, Tyskland, Grekland, Förenade Arabemiraten och Ryssland, spelat både fotbolls-VM och fotbolls-EM. Jag bevakade Allsvenskan redan när Berg slog igenom i mitten av 00-talet. Så han har ju funnits liksom runt den och varit en del av ens fotbollsmedvetande väldigt länge. Men vad tänkte ni när den här nyheten kom att Marcus Berg slutade spela fotboll?
Ja, tajmingen var lite oväntad, måste jag säga. Samtidigt så är jag inte förvånad att han lägger av nu. Det hade man väl nästan räknat med att han skulle göra, men kanske efter säsongen då, för att man vet ju vilka problem han har lidit med sin rygg det senaste, och han hade väl även problem i fjol också med kroppen, och ja, man har ju vetat att han har lidit men ändå kämpat för Blåvitt, så att det kom inte en chock på det sättet. Det var väl mest tajmingen man blev lite förvånad över.
Filip?
Ja, jag instämmer i det som Sanna säger. Ja, alltså det känns som att det får vara rätt illa då för att man inte ska slutföra en säsong, och sen så kände jag att ja, alltså man har sett lite olika takes på ni som har krönikerat om saken, hur man ser på det, och någon ser liksom att det är ett tragiskt slut och någon tycker att det kunde inte vara ett bättre slut, och ja, jag vet inte, alltså jag tycker ändå det känns väldigt fint att han fick Bäcke komma tillbaka här och spela en så otroligt viktig roll för Blåvitt i den här vändningen som det faktiskt blev. Att han satte det där målet mot Djurgården. Och, alltså jag tycker han kan vara jävligt värd det faktiskt efter att han har slitit så mycket. Han har stått varenda jävla match den här säsongen, så känns det som att vi har kallat ut Marcus Berg för att han ska stå och svara på de här tråkiga, jobbiga frågorna. Och han har gjort det på ett otroligt proffsigt sätt, och så tycker jag, där vinner man otroligt mycket respekt hos mig. I alla fall, det är klart att vi i vår yrkesroll betraktar spelarna mycket så, hur proffsiga de är, och han är ju ett fullblodsproffs. Och sen tycker jag också det är en spelare som borde ha fått mer cred under sin karriär än vad han har fått.
Jag skrev precis det i min krönika du nämnde där med att när han kom hem till IFK Göteborg, och det, han jämfördes ju till en början med att han kunde bli för Blåvitt vad Marcus Rosenberg blev för Malmö, men det var ju så olika skeden av klubbarnas liksom tid som de här spelarna kom. Rosenberg kom ju hem liksom till ett Malmö som stod precis på randen till en ny storhetstid. De satte ett Champions League-kval. Det är klart som fan att Rosenberg, det är enkelt att bli uppburen, hyllad och så. Men Berg kom ju hem till det här Blåvitt och har ju liksom fått gå ut och tackla liksom förlust efter förlust efter förlust i mixade zonen efteråt. Jag använde precis det exemplet för jag tror att det har fastnat på våra näthinnor på samma sätt, att han står där och tar de här jävla frågorna. Fast han någonstans måste känna att det är jävligt så här ska det inte vara Marcus Berg liksom, med allt som jag har uträttat i min karriär, men han gjorde det ändå liksom. Han gav allt på planen, och så får han ändå hans tre sista matcher i IFK Göteborg är vändningen mot Djurgården, det är den här liksom vändningen mot Degerfors, och det är derbyvinsten mot Häcken. Jag vet inte hur jävla många mål han gjorde på de här tre matcherna, men det är väl fyra mål i princip han gör där, och är fundamental för de tre segrarna som ju faktiskt är någonstans som lyfter upp Blåvitt ur den här mardrömssäsongen, som räddar dem från det här bottenträsket. Visst, de har fortfarande närhet i botten, men de kommer inte åka ur allsvenskan. Och jag menar, Marcus Berg har skjutit Blåvitt i SM-guld, han har också räddat dem från att åka ur allsvenskan. Det är stort att ha gjort båda de grejerna, för det kommer ju förmodligen att bli så. Så att jag ställer mig på den sidan som tycker att det här är, även om det var, som du är inne på, ett annorlunda avslut, så var det ett väldigt värdigt avslut på många sätt.
Ja, det är ju jättevackert om det blir så att han, tack vare honom, att Blåvitt blir kvar i Allsvenskan och säkrar sitt kontrakt där. Så på så sätt är det ju jättefint. Det är
ja, det. Jag tycker bara det är lite synd. Man hade velat se Blåvitt. De var ju lite på gång förra sommaren, eller var ju riktigt på gång förra sommaren, men att man aldrig fick se honom i den andra delen av tabellen nu när han kom tillbaka. För jag tror han hade ju, i den situationen så tror jag han hade kunnat vara det vad Marcus Rosenberg var för Malmö FF, och det har han ju delvis varit för IFK Göteborg, så han kom hem bara att ha varit, som du säger,
i en annan ände av tabellen.
Det är lite trist att det, då när man ser han presterar så som han gör, att det är slut också liksom.
Vår kollega Adam Fröberg kom med en artikel ganska nyss, sett när vi satt oss i den här studion, att Blåvitt vill använda Marcus Berg i en framtida roll då. Det var inte så konkret uttalat vad han skulle göra. Jag måste säga att jag har lite svårt att se Berg i en förening, så jag tänker att fan, alltså, vad fan kan han ha 100 miljoner på banken liksom efter de här åren i Förenade Arabemiraten, att han ska liksom stå ute på träningsplanen och gapa för mycket, eller vara någon slags sportchef som jobbar 24-7, jag vet inte fan. Jag tänker mig kanske mer som Marcus Berg som någon sån här agent eller affärsman eller så. Jag vet att när jag hade med honom i podden i våras så pratade han om liksom olika projekt han ville dra igång och efter karriären då, och då sa så här.
När du pratar om att du eventuellt vill dra igång något med några vänner eller så, då tänker du då, är det några så här affärsprojekt eller sånt då, att ja, businessman?
Ja, men man pratar väl lite löst liksom, och jag menar nu, det finns mycket styr sig av teknologin liksom, och klart det skulle vara något intressant där, och det är inte så att jag kommer skapa en egen app liksom, men kanske vara med i något sånt projekt eller bara vara med och driva något café eller restaurang, något sånt också. Det är absolut öppen för, utan att vara allt för insatt eller påläst just nu. Men det är klart att man har skaffat sig ett kontaktnät och sådana grejer. Så det finns nog absolut möjligheter till att göra saker sen. Och
ja, han pratar ju där om att han har ett kontaktnät, och det måste han ju ha med tanke på alla länder han har spelat. Och så här. Men ser du Marcus Berg där liksom med kockhatten på och en fin restaurang någonstans inne i stan, Filip? Vad tänker du?
Nej, jag har lite svårt att se. Men definitivt som en sån här filur som driver några restauranger eller är den här ägaren.
Investerare.
Ja, investerare. Liksom. Där, alltså det där tycker jag klär, hans profil. Jag, min bild är att han känns ganska, ganska skarp också liksom. Men sen vet jag att han har ett stort hjärta för fotbollen också. Jag fick ju själv äran sommaren 2021 och åka upp till Värmland och den lilla Torsby och Rådom där han är ifrån och hälsade på hans gamla pojklagstränare och gamla lagkamrater. Jag var till och med hemma hos hans mamma och hans barndomshem liksom, och måste jag säga ett av de varmaste reportage som har liksom så verkligen tar med mig som jag har gjort. Och där berättar de ju hur han och brorsan Jonathan då, som också spelade IFK Göteborg en gång i tiden, engagerade sig mycket i hans moderklubb då, IFK Velen. De hade någon träningskamp för barnen där när de kom hem på sommaren och sådär. Så det känns som att han har ett väldigt stort fotbollshjärta också, så jag tror vi kanske inte han klipper alla band, men
men ser ni honom som en tränare?
Nej,
jag tror han är lite för, ja, han är för trött för det,
jo,
lite, på det
så
sättet.
Tror jag också, liksom, ja. Alltså. Nej, jag tror inte han gör en Tobbe Hussein liksom, kliver ner i ettan här och tar något lag eller sådär. Nej, det har jag nog svårt att se. I alla fall här inom överskådlig framtid, för just med tanke på rygg och problem och sådär, att han vill nog bara...
Ja, och sportchef, det är ju så otroligt tidskrävande. Ja. Sanna, du vet ju liksom hur sportcheferna jobbar. De jobbar ju 24-7 liksom. Det är en livsstil. Jag kan inte tänka mig att Berg orkar med det heller.
Nej, det är inte mycket fritid man har då. Men jag tänker också på Ola Toivonen då. Någon sån typ av roll, alltså
assisterande sportchef. Ja, det kanske är ett jävla glida. Jag behöver inte exakt vad en assisterande sportchef gör, vet du?
Nej, inte exakt. Men jag kan bara tänka mig Marcus Berg i ett liknande yrke som Ola Toivonen. Eller om
scout.
Han har gjort det.
Så. Ja, scout kanske. Han åker runt och kollar lite goda matcher så som Erik Friberg ska göra nu. Mm. Eller jag vet fan om Berg orkar med det heller.
Nej, sitta på några kalla läktar i någon liten håla. Sådär. Nej, jag tror...
Ja, jag säger ju det, alltså, men det är svårt att se honom i en förening. Oh. Så, om man verkligen ska pinpointa en roll där.
Mm, men det är klart att Blåvitt vill hålla kvar honom och utnyttja hans kunskap på bästa sätt. Det känns ju verkligen som, för att Marcus Berg är ju en otrolig ledare.
Ja, alltså fotbollsklokhet. Jag såg det någon som hade gjort en ranking av liksom svenska anfallare. Hur bra de, eller hur högt man håller dem. Och för mig så är det bara intelligens, fotbollsintelligens. Så är det ju Zlatan, Henke och så är det kanske Berg där faktiskt efter. Om vi bara isolerade till den biten. Och...
Ja, men det är väl nästan så ändå. Va? Vilka skulle annars varit före där? Är det Elmander och Albeck?
Jag håller nog fan, Berg högre.
Ja,
de,
jag är
alltså,
nog fan med det. Jag är med det. Klart att Alexander Isak kommer väl förr eller senare gå förbi där, men varken han eller Dejan Kulusevski är ju där idag liksom, så att jag är nog inne på det att ska du ranka de största, bästa landslagsanfallarna under 2000-talet, då landar du på Zlatan, Henke och Berg som tre.
Men den här då, kan ni inte se han som tv-expert?
Jag tror
kunskapsmässigt 100%, men frågan är om han är liksom tillräckligt sådär liksom charmigt karismatisk som man måste vara i det. Han är lite liksom, det vet vi som har jobbat, men han är ju lite liksom, han sprudlar ju inte så ofta liksom.
Nej.
Så att jag vet inte om han har smilet som går genom rutan, har han det, Sanna?
Bra fråga, men å andra sidan kanske jag inte tycker att alla har det nu.
Det är jävligt sant i och för sig.
En sån som Per Hansson, han har ju alltid framstått som trevlig och sådär, men jag trodde inte han skulle bli sant. Så karismatisk och härlig som jag tycker att han har,
jättebra,
har,
tycker jag
har blivit, utan han har ju verkligen växt in i den rollen. Så man ska inte döma ut dem för tidigt där, men jag lite som du där ändå, lite tveksam på förhand så, men kanske, ändå intressant spår.
Jag tror ändå, det jag sa först, att han kommer, att det största chansen är att Marcus Berg blir någon form av agent. Det kan jag tänka mig honom som glider runt och så. Inte liksom någon agent som börjar från botten, men med någon, lite som Rosenberg gjorde, som skapade liksom med gamla före detta spelare så, utifrån hur man ska, för det Rosenbergs agentnätverk där, de jobbar ju mycket med mental träning och coaching på liksom den mentala delen av fotbollen. Att sånt tror jag inte alls skulle vara otänkbart att Marcus Berg kan engagera sig. Men vi får se. Vi ska släppa... Nej, det ska vi faktiskt inte göra. Vi ska ta en grej till. Vad vi tänker kring att förlusten för IFK Göteborg i det korta perspektivet här nu blir ju inte särskilt stor alls, i och med att han har inte varit med och spelat på flera matcher. Så att, att Blåvitt ska åka upp till Stockholm här och möta Hammarby, det påverkar ju inte att det här Marcus Bergs avsked då, för han har ju inte varit med i alla fall. Så att, vad tänker ni kring matchen mot Bayern som Blåvitt står inför?
Att det blir, Blåvitt alltid har svinsvårt uppe på Tele 2 Arena, oavsett om det är Djurgården eller Hammarby som står för motståndet. Nu är det väl kanske ändå ett bra läge. Jag tycker inte Hammarby är något speciellt den här säsongen, även om de har gaskat upp sig, och Blåvitt lyckas ju hela tiden få med sig poäng, segrar liksom. Sen tror jag väl, hade Marcus Berg kunnat hålla sig på den nivån som han var, Häcken, Djurgården, Degerfors här, då hade han ju tillfört massor för Blåvitt den här hösten. Men det kändes lite, kanske otäck jämförelse så, men lite som dödsrycket liksom. Precis innan man passerar så pignar man till och kramar ur det sista. Och det var lite så kändes det, som att han kramade ur det sista och gjorde det för IFK Göteborg och lyckades få dem upp ur den absoluta skiten. Men jag tror ändå Blåvitt har en bra chans att få med sig en poäng, även om det blir att de får åka upp dit utan Marcus Berg.
Jag menar, det är liksom inte att han inte hade tillfört, jag menar mer att han har inte spelat på exakt matcher, precis, så han hade ju inte varit med den här oavsett om de kommunicerade det nu eller inte, så att det var lite så jag menade. Sanna, en poäng, skriver du under på det, Philips prognos?
Ja, svårt. Tror kanske det kan bli ett kryss där uppe då. Och det får man väl ändå säga är godkänt för dem, eller?
Ja, absolut. Ja. Absolut. Då tror ni på en poäng båda två. Det vet jag fan. De har så stora problem på konstgräs i IFK Göteborg, så jag vet fan om jag ser dem ta den där på poängen. Men vi får se. Vi ska runda av den här podden. Vi har egentligen bara en sak kvar, och det är våran kära Svenneskala. Vad har varit bra, mycket bra och mycket, mycket bra den här veckan? Någon som vill börja, eller ska jag börja? Jag avstod ju senast på grund av att jag hade dratt ut så mycket på tiden.
Jag måste säga att jag har inte förberett någonting denna gången, så nu är det okay, ni får ta fram sågen till mig här.
Du drar ett frikort från Svenneskalan alltså. Det ja, vet jag inte riktigt det, om jag tillåter, men jag har kanske inget val heller.
Då kan du börja.
Då kan jag börja då. Jag på bra helt enkelt, så säger jag den här polisrapporten igen som jag börjar med, så knyter jag upp den säcken. Jag tycker det är väldigt bra att det tas på allvar, de problemen som finns inom svensk fotboll, och jag tycker att även media kan vara mer på tå här. Jag vet många reportrar, mig själv inkluderat, som gärna hade gjort mer av den här typen av journalistik. Det tycker jag helt enkelt att många redaktioner bör fundera på. Mycket bra, där har jag Magda Eriksson. Så får vi in landslaget här också. De förlorade ju mot den omtalade matchen mot Spanien då, så den har vi inte berört så mycket. Ganska exakt samtidigt som vi spelar in den här podden så möter de också Italien, så det kan vi heller inte ta upp. Men jag väljer att lyfta Magda Eriksson, som ju ryckte ut till försvar efter att landslagets supporterklack Soft Hooligans hade hånats på sociala medier. Magda sa: "Jag blir så trött, så less. Soft Hooligans har följt oss länge och varit vår supportergrupp. Vi har nära band till dem. Och när jag ser att de får hat för ett namn eller för vad man står för, så blir jag arg. Då attackerar de något som ligger mig varmt om hjärtat. De som står för det här, de står för det som är så fantastiskt med damfotbollen. Håller man inte med om våra värderingar kan man titta på en annan sport. Jag vill värna om damfotbollens supporterkultur." Och det tycker jag är bra uttryckt av Magda där. Det måste vara möjligt att ha ambitionen att skapa en supporterkultur som inte står för exakt samma saker som andra supporterkulturer står för, utan liksom det fina med alla supporterkulturer är ju egentligen engagemanget, att det finns ett engagemang, och det gör du definitivt med de här Soft Hooligans då, även om de inte har då en del av de destruktiva moment som finns på andra håll. Så att mycket bra till Magda Eriksson. Och sen, mycket, mycket bra då, och det är väl sista gången jag nämner det här i podden då, jag var faktiskt och såg Oppenheimer för 50 gånger på bio i söndags.
Den var
mycket, mycket bra den här gången också, men nu kan jag säga så här: nu har jag sett klart den, i alla fall på bio. Nästa gång får bli på Blu-ray när den kommer där.
Jag blev lite förvånad faktiskt att du inte drar upp Lars Winnerbäcks nya platta.
Det hade jag nästan tänkt göra.
Ja, men okej, okay, vad bra.
Nej, men jag gör inte det. Jag håller mig till fotbollsmässiga saker.
Ja, men vad fan, du har ju en svenningskala i det fast du inte har det. Tre bästa på Winnerbäcks nya.
Oh, nej, men jag kan inte dem i huvudet. Nej, okay. Men jag kör den på hela min skala.
Okay.
Den får alla platser.
Det här blir jag ju otroligt glad av att höra. Jag älskar ju Lars Winnerbäck. Jag lyssnar på den. Till Jönköping, tillbaka från Jönköping. Mm. Det var den nya plattan som gick i bilen.
Mm.
Jag skulle säga att vår tid är bäst. Nästan alltid där heter den. Ja, vad är näst bäst?
Mycket bra.
Ja.
Ja, den
och den fan heter den tredje. Jag skulle säga det är den som han börjar och sjunga om att sommaren har varit för dålig. Nu kommer jag inte ihåg vad den heter.
Men... namnen har inte hunnit sätta sig.
Ja, okay. Men de fastnar snart.
Ja,
ja, men det är bra. Sanna, tackar vi dig för svenningsskalan. En trippel Lars Winnerbäck på din svenningsskala. Det gillar vi.
Ja, det lär inte komma igen då.
Ja, det gillar vi fan. Då kör jag. Jag börjar med bra. Det ger jag till Jonas Lindberg i Gais. Denna veteran som kämpar på och har gjort det i så många år. Han stannade kvar i Gais när de åkte ur Superettan och blev någonstans namnet. Jag tror han till och med skrev på julafton eller någonting. Han blev liksom presenten på som fick Gais-supporterna tro på en ny tid, tro på att det var möjligt. Han har haft extremt tufft med kroppen och jag vet den hösten när han åkte ur, eller när de åkte ur med Gais, då spelade han med en fraktur i ryggen hela hösten och kämpat på med sprutor och sådär.
Där hör du Marcus Berg.
Ja, precis. Så han har inte varit helt given i Fidde Holmbergs bygge, men han är alltid där och tar ett extremt stort ansvar, och nu mot Gävle så klev han in och gjorde en suverän insats och var kanske bäst på plan. Fidde Holmberg har hyllat honom, lyfte fram honom som kanske den viktigaste spelaren i Gais i år, för han pushar sina lagkompisar så mycket och lyfter laget även när han inte spelar. Dessutom så har han efter 12 år med tofs på huvudet har han nu klippt den.
Jaha, oj då.
Va?
Jag kom ut till träningen idag och då var det en renrakad Jonas Lindberg, lite stubb så, men tofsen var borta. Han sa 12 år, jag frågade, varför har du gjort det här? Jag hoppas att Sjölmark och Karlström ska tycka att jag ser yngre ut så att de blir mer sugna på att förlänga med mig.
Jag har en frisyrhistoria som bräcker den från veckan, alltså, för jag ringde upp Ingmar Lundin här i ett ärende och då visade det sig att det kom fram det här med Bosko, att han har fått 1000 spänn i böter, ja. Och bla bla bla, egentligen var det ett helt annat ärende, men när jag ringde Lundin då satt han hos frisören, så att jag skulle ringa upp senare då, och jag sa till han, fan är du hos frisören, jag trodde du slet av dig allt hår under matchen här mot Trelleborg där, men det han har tydligt gjort, utan han var hos frisören då, och han sa att han har gått till samma frisör 25 år i rad, och då frågade jag honom om han klippt honom i samma frisör syre de här 25 åren, och det sa han att det var på ett ungefär. Så att där hade Lindberg kom bara hälften med sin tops där till Lundin-klass.
Ja, precis. Ja, men det var ju en fin sidostory. Men Myggan, som han kallas av Gais-supporten, han får bra för sin insats och det han gör för Gais.
Mycket bra.
Mycket bra. Att Gotevent har beslutat sig för att de ska byta Gamla Ullevis gräsmatta och ändra typen av hybridgräs. Det tycker jag är på tiden. Visst att den har sett jättefin ut i perioder, men vad är det? 5 år i rad som det har varit de här klassiska premiärgräskaosgrejerna, ÖIS och Gais flytta, och det har varit ett jävla hullabaloo om det. Så förhoppningsvis så slipper vi väl det då till våren och att det blir bättre framöver. Så det var väl på tiden att Gotevent tog lite ansvar där.
De blev lurade typ av Ian Wright eller vad fan det var, läggare där jävla konstgräset. Finns det någon gammal story om det här? Att
det var något sånt att det var väldigt kompatibelt med brittiska öarna, men kanske inte så kompatibelt med det klimat vi har här ungefär så.
Och mycket, mycket bra.
Mycket, mycket bra ger jag till Djurgårdsfansens tifo. Jag tyckte AIKs
King Kong tifo där, eller vad fan det var.
Fan, det var riktigt fint.
Jag tyckte det var sjukt mäktigt. Mm. Alltså jag har ju inga problem med de här djurtifon. Jag vet att vi hade en diskussion om detta tidigt i våras om du
alla jävla lejon och
grejer. Du dissade alla Blåvitts lejon.
Jag tyckte det var lite så här Zlatan more lion than human eller vad det säger liksom.
Jag tyckte det var fan, det var ju Göteborgs stadsvapen King Kong här, Djurgården, alltså det är ju ändå, och han höll en råtta i sin hand där, och vad var det mer? Stockholms stadshus, tornet där som var, han klängde sig runt. Alltså den detalj, alltså det måste vara, det är ju så skickligt. Jag tycker nivån, den bara blir högre och högre och högre, och jag blir så imponerad över hur får de till det liksom. Tycker AIK också hade ett klasstifo, men det där King Kong-tifot, det stack ut för mig, så det hatten av för det.
Mm. Bra, tackar vi dig för Svenneskalan. Sanna, vill du få sista ordet innan jag tackar er för dagens avsnitt?
Nej, det är sista ordet får du köra, tror jag.
Okej, okay, då gör jag det. Då tackar jag er. Tackar dig Sanna, tackar dig Filip för era insatser. Jag tackar alla som har lyssnat. GP:s fotbollspodd Laul med vänner är tillbaka nästa vecka. Ha det bra så länge.
Låterna är sommar som snart är slut. Bara växa vild och fri, bara helt blomma ut.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.